Välkommen till Virkpodden, en podd där jag träffar virkare, gerillaslöjder och textilkonstnärer som har virkningen gemensamt. På så vis vill jag synliggöra den här fantastiska tekniken och visa på dess bredd och potential. I det här avsnittet träffar jag Tanja Adolfsson, virkaren som virkar fantastiska kläder under namnet Tanjas Crochet. I det här avsnittet berättar hon bland annat hur hon lär sig virka kläder och hur hon skapar sina kollektioner. Du hittar hennes virkade verk på Instagramkontot Tanjas Crochet. Jag som driver Virkpodden heter Maria Well och är virkare, gerillaslöjdare och textilkonstnär under namnet Virka dygnet runt. Jag är också nyfiken på vem du är. Dela därför gärna en bild på vad du gör när du lyssnar på Virkpodden under hashtag Virkpodden så kan vi ses där. Varmt välkommen! Nu är det dags att prata virkning. Hejsan Tanja och välkommen till Virkpodden.
Hej och tack så mycket.
Det känns jättekul att få sitta här tillsammans med dig och prata virkning. Jag tänker, skulle du vilja börja med att presentera dig själv lite kort och din virkning?
Absolut. Ja, jag heter ju då Tanja och jag bor tillsammans med min Fredrik och vår hund Astrid. Och jag är office manager på dagarna på ett investmentbolag och på kvällarna sitter jag hemma och virkar. Allt ifrån klänningar och kjolar till bikinis och toppar.
Mm. Kul, spännande.
Ja.
Jag har ju följt dig ett tag och din virkning. Och då jag är väldigt fascinerad över just hur du virkar kläder. Mm. De är ju väldigt fina, men alltså, ja, men man blir väldigt så här glad när man ser dem. Eller väldigt så här, man känner att man vill bära kläderna.
Vad roligt, tack snälla.
Men jag tänker, hur lärde du dig att virka kläder? Är det det du alltid har virkat? Eller har du...
Alltså när jag lärde mig virka min mormor. Och då var det grytlappar och små handdukar främst. Och sen hittade jag ett mönster på en bikinitopp. Som jag tyckte var väldigt rolig att göra. Och då utvecklade jag den. Jag lekte lite med mönstret och gjorde ett linne av det. Och efter det så fick jag mer smak och ville göra mer kläder. För dels pluggade jag på universitet. Så jag hade inte så mycket pengar. Det var perfekt att kunna göra egna kläder. Och då hittade jag två mönsterböcker från Marie Wallin och Rowan. Och där lärde jag mig göra en tröja. Och sen har jag liksom tweakade jag det mönstret lite grann för att se vad som hände om man gjorde det större eller mindre. Eller armarna längre eller kortare. Och så tänker jag att har man själva den basen så kan man göra vad som helst. Och sen har jag ingen utbildning inom mönsterkonstruktion eller virkning. Så jag ser liksom inga hinder, utan jag låter fantasin flöda. För jag kunde ingenting om det, förutom hur man gjorde stolpar eller fasta masker. Så att det bara hände liksom.
Mm. Spännande. Men jag tänker också så här, du pratade om att du behövde, eller det var ett bra sätt att så här få egna kläder som man tycker om. Men du måste också ha hittat en stor lust i det, tänker jag, för att fortsätta utforska det på det sättet. Eller liksom... Hur var den känslan?
Men det var ju väldigt kul och tillfredsställande. Inte bara att ha skapat någonting, utan ha skapat någonting jag kunde ha på mig. Så det gjorde mig väldigt stolt. Och sen så fick jag jättemycket komplimanger. Och det var inte, alltså jag hade ju gjort tröjan, men det var inte mitt mönster. Men det gjorde mig så stolt. Och jag var så glad över att jag hade skapat den här tröjan som jag fick så mycket komplimanger för. Så det gjorde ju att jag absolut fick mer smak och ville fortsätta skapa just kläder. För att det finns ju jättemycket vackra filtar och grytlappar. Men det ser ju inte folk i samma utsträckning. Men om du har gjort en tröja och på dig den, då är det jättemånga som ser den.
Mm. Bär du fortfarande dina egna virkade kläder?
Absolut, det gör jag. Inte alltid på jobbet, för det blir gärna lite genomskinligt. Mm. För det är så jag gillar att virka. Men... förra helgen hade jag på mig både byxor och en topp som var virkad. Mm. Så att det är så fort jag får chansen så har jag på mig det.
Mm, kul. Mm. Det tänker jag ändå är annars en sån där grej att man inte törs. Eller liksom bära det man själv vill.
Utan men så var det i början. Ja. Att det var... När jag liksom kommit över tröskeln så var jag lite så här, om någon gav mig en komplimang för tröjan så var jag så här, jag har gjort den själv. Lite blyg men ändå jätteglad. Men sen så har det liksom eskalerat på något sätt. Att jag vill ha på mig det jag gör. För jag tycker att det är fint. Och jag är stolt över det jag gör. Så att det... Jag tyckte nog att det var lite jobbigt i början kanske. Men nu är det bara... lite manlig och stolt.
Men det tycker jag absolut att det ska vara. Jag tycker ändå att det kanske är fler som ska ta lite inspiration av det. Att känna den här stoltheten över det man faktiskt kan och gör och tycker
absolut
om.
Absolut.
Men jag tänker också, jag är lite nyfiken på så, men du pratar om att du har liksom börjat utforska hur man gör mönster eller, liksom, eller bygger kläder. Men liksom hur skapar du dina mönster?
Alltså från början, det är ju först på senaste som jag har börjat skriva ner hur jag gör. Så innan har jag, alltså, men som det här Marie Wallin-mönstret, då gick jag ju liksom rad efter rad och lärde mig, då gjorde jag tröjan nerifrån och upp. Mm. Då var det ju flera stycken, så framsida, baksida och sen så armarna som jag skulle virka ihop sen. Och jag hade sådana problem att få på ena armen, för hur jag än gjorde så hamnade den ut och in. Och jag kunde inte på mitt liv förstå hur jag skulle få den åt rätt håll. Så det slutade med att jag var struntad i och hade den ut och in.
Mm.
Men efter det har det bara, alltså, det är så svårt att förklara, för jag har aldrig skrivit mönster. Så jag har en bild i huvudet över hur jag vill att det ska bli.
Mm.
Så jag jobbar efter den bilden. Och sen så provar jag. Ja, men till exempel om jag gör en klänning så börjar jag ofta från halsen och jobbar mig neråt.
Mm.
Och då provar jag, sitter den bra i midjan? Ja, bra. Och sen så kommer ju höfterna, då får man göra lite större.
Mm.
Och så kommer rumpan och så kommer låren. Alltså, så att jag har ju bara provat mig fram. Och jag har repat upp så otroligt mycket. Alltså jag har nog repat upp minst lika mycket som jag har virkat. För att jag får göra om. För att jag skriver inte ner, jag mäter inte, jag bara går på känn och kör.
Mm.
Så att det blir bra i slutändan, men oj vad frustrerad jag har varit.
Ja, men det känns ändå som att det krävs ganska mycket tålamod.
Det gör det, absolut. Och det är lite lustigt att jag gör det som jag gör, för att jag har egentligen väldigt dåligt tålamod och är ganska så här, vill att det ska gå fort och vill få svar snabbt och ja, det ska gå undan. Men just med virkningen, då är det liksom, det är det jag har tålamod med. Men jag har också lärt mig att om jag har ett projekt pågående som blir ändra fel eller som jag blir klar med, då kan jag känna mig ganska tom när jag inte har nästa projekt att börja på. Om jag inte har massa kreativitet som flödar.
Mm.
Och då kan jag känna mig så otroligt dålig. Så mitt, vad ska man säga, botemedel mot det här, det är att jag har flera projekt pågående. För då om jag blir irriterad på ett projekt som inte blir som jag vill, då kan jag pausa det och så kan jag ta nästa. Och sen om jag har massa kreativitet, då kan jag påbörja massa nytt. För att sen när jag inte har någon kreativitet, men ta något enkelt och bara köra på tills det börjar komma igen. Liksom.
Men är det så att du liksom också samtidigt då processar det här som inte funkar i den ena virkningen? Och liksom när du känner att du har en lösning på hur du ska rätta till det som inte blev som du ville, att du då går tillbaka till det eller liksom går och testar lite?
Ja, men jag har nog ofta att jag har en lösning eller kom på så där borde jag kunna göra. Eller att jag virkar på någonting som påminner om det. Men det är någonting, det är någonstans från jag får inspiration och kan fortsätta på det som är jobbigt eller irriterande. Eller att någon frågar sig, hur gick det med det där projektet? Och jag säger, nej men jag är inte klar än. Så bara, du borde göra klart, det kommer bli jättefint. Och då blir jag sporrad av det. Så jag är nog ganska lätt påverkad av mina nära och kära.
Mm. Men uppmuntrar du dig mycket i din virkning?
Absolut. Jag tycker att alla är superstöttande och frågar hur det går och säger att jag gör fina saker och beställer grejer. Så att det är, jag tycker verkligen att jag får hur bra stöd som helst.
Mm. Men jag tänker just det med beställningar. Om du nu inte så har specifika liksom färdiga mönster, liksom att du jobbar lite så här, hur gör du då? För jag tänker, alla kroppar ser ju olika ut.
Exakt, men då brukar jag, då ber jag om måtten på en person. Som till exempel, nu håller jag på att virka på en klänning.
Mm.
Och då har jag utgått ifrån mig själv och mina mått. Och så frågar jag personen vad hon har för mått i det här fallet. Och då när jag får dem så kan jag då utifrån mina mått göra klänningen större eller mindre på de här ställena där det behövs, eller längre eller kortare. Mm. Så att allt det jag har, det är liksom mina facit. De är mina mönster.
Mm.
Allting som är klart.
Men hur känns det att virka till andra?
Det är jättekul, men det är också så läskigt och stressande. Och man vill bli klar. Och man vill att det ska bli bra. Så nu är jag i sluttampen av den här klänningen då. Och det är så nervöst. För att jag hoppas ju att den ska sitta bra. Och hittills har det gått jättebra. Men man vet aldrig. Och då behöver jag repa upp och göra om. Det känns ju jättejobbigt.
Ja, modigt ändå.
Mm.
Men hur lång tid tar det för dig att virka då? Ja, men en klänning var det här fallet. Alltså, hur lång tid tar det att virka?
Den tar mig 3 veckor att göra.
Mm.
Och då kan jag virka på ett sätt som jag tycker är väldigt roligt. Och det är att jag inte behöver ha för mycket stress och press. Och jag har ju också ett jobb på dagarna. Så att det är på kvällarna nätter och helger som jag virkar. Så att då vill jag också, alltså jag skulle kunna göra den på en vecka, men då gör jag ingenting annat än att virka typ 16 timmar om dagen. Mm. Och det mår jag inte så bra, för då får jag väldigt ont i händerna och i ryggen och i nacken och allt blir bara, ja, det blir inte så bra. Men det går, men det är inte roligt att göra så.
Nej. Men jag tänker, ja, det är ganska många timmar, arbetstimmar på ett plagg.
Verkligen.
Ja, men det tar väldigt mycket tid så här också. Hur ser det liksom ut så här, arbetstid kontra vad du kan ta betalt för dina, där du virkar? Känner du att du kan liksom, är det någonting du skulle kunna göra på heltid till exempel? Att kunna leva på?
Om jag skulle, alltså, för att kunna leva på virkningen så skulle jag nog behöva chockhöja alla priser väldigt mycket. Och det skulle ju vara jättekul att kunna ta typ 30-40 000 för en klänning. Mm. Men det är klart man kan göra det. Men det känns lite konstigt på något sätt att göra. Varför vet jag inte. Men jag tycker att de är dyra som det är kul att göra. Men det blir, vad ska man säga? Det skulle gå att leva på virkningen om jag höjde priserna väldigt mycket. Mm. Men det känns inte helt... Det är klart det är rimligt att göra, för det är ju ett hantverk. Mm. Det blir som små konstverk man kan ha på sig. Men jag vet inte, jag är inte riktigt där än. Jag överväger kanske att göra det. Så man får passa på att beställa nu innan jag gör det. Men jag trivs också med att ha det som hobby. Just för att, ja men för händerna skull. Om jag virkar så mycket som jag då behövde göra kanske. Så det är inte riktigt hållbart. Och jag gillar att ha det som hobby och inte som jobb. För då blir det så himla mycket mer lustfyllt än vad jag tänker att det annars skulle bli.
Mm. Men hur ser du då till exempel på det, ja men, som virkade kläderbutik till exempel?
Mm.
Virkning är ju inget som man kan göra på maskin.
Nej, precis. Så att när man ser de här små söta topparna på Zara och H&M som är virkade och kostar, vad är det, 300 kronor. Alltså jag tycker att det gör ont, för då vet jag hur många timmar någon har suttit och lagt ner på det här. Och så kostar det så lite. Så du tänker, vad har den personen, hur mycket pengar har den här personen fått för sitt jobb? Det kan inte vara mer än typ 5 spänn. Med tanke på pålägg och material. Och ja, det är mycket som ska in i de här pengarna. Så att då blir det också så snett. När någon vänder sig till mig och skriver ett jättegulligt mejl och vill specialbeställa en kjol. Varpå jag svarar, absolut, det kommer kosta ungefär så här mycket. Och så får man ett spydigt svar tillbaka där de beskriver, usch vad dyrt, hur kan du ta så där mycket pengar? Och de säger, ja, vad tar du själv för 3 veckors arbetstid? Alltså vad har du månads, vad är din månadslön? Så att det är, men i och med corona och i och med hela det här året som har varit, så upplever jag att det har blivit otroligt populärt med både virkning och stickning. Att man har mer tid hemma, man har liksom haft möjlighet att titta på andra saker att fylla sin vardag med eller fylla sin lediga tid med. Så att nu är det ju, det är så himla mycket unga tjejer och killar på, som jag ser på Instagram, som virkar och stickar, men just virkar. Och de är så duktiga och har inte hållit på så länge. Så att jag tycker att det är superkul, och det gör att jag tror medvetenheten om för hur lång tid det tar har verkligen, ja men, kommit in i ljuset. Mm. Och då uppskattar folk mer liksom hantverket och inte bara tycker att man är dyr som tar några tusen för det man gör. Liksom. Mm.
Men har du märkt någon skillnad i folks kommentarer då kring din virkning eller prissättning? Eller liksom, får du fortfarande sådana här lite sura kommentarer?
Jag kan få från någon, men då tänker jag att den här personen vet inte bättre. Men däremot så har jag fått mer och mer förfrågningar om mönster. Och det har jag väl egentligen alltid fått frågor om. Men nu upplever jag att det är mer för att det är fler som virkar och kan göra det själva. Så att nu, jag sitter och skriver mönster så ofta jag kan. Men det är så svårt. Att skriva ner varenda liten maska på varenda liten rad. Och sen ska man ta hänsyn till alla storlekar. Jag är så djupt imponerad över de som skriver mönsterböcker. Verkligen imponerad. För att det är så klurigt. Och matten är...
Ja. Ja, nej men jag håller helt med dig. Jag har ju också så här försökt några gånger. Och det går ju, men det tar som sagt tar så mycket tid.
Det tar sån tid. Och man sitter och verkligen funderar. Vad har jag gjort rätt här? Och sen tar man in... Det är ofta många som vill testa mönstren också. Vilket jag uppskattar så mycket. För jag hade inte kunnat göra det utan de här testarna. Och det är alltid så här, men på den här raden. Hur tänkte du här? Och man bara, ja, jag vet inte riktigt. Jag bara... För jag går så himla mycket på känn när jag virkar. Mm. Och det är så här, om jag har gjort fel någonstans, om det inte är ett uppenbart fel som syns, då brukar jag strunta i att repa upp. Just för att jag tänker, om någon hittar det här felet, ja men gratulerar, vad kul, det är ett hantverk. Mm. Alltså det är handgjort, det är klart det blir fel någonstans. Och sen får man rätta till det på vägen.
Mm.
Men om det är superviktigt för liksom mönstret i mönstret man gör, så klart man får göra om. Men annars så brukar jag låta något fel vara, bara för att jag ser det som ett skönhetsfel.
Mm. Men då blir också varje plagg lite mer unikt.
Exakt.
Lite som en hemlig hälsning nästan kanske.
Ja men lite så. Mm. Men alla plagg är ju unika, och oavsett, jag menar jag är ganska van virkerska och har liksom samma, vad säger man, tension när jag virkar.
Mm.
Men det kan ju bli olika ändå beroende på om man är på lite dåligt humör, kanske man håller lite hårdare och då blir det lite tajtare.
Mm.
Så att alla sådana saker spelar ju också roll.
Mm. Jag tänker också att det påverkar när på året man virkar. Alltså om man sitter på sommaren eller på vintern också. För att, eller i alla fall jag kan känna att på sommaren kanske man är lite mer varm och svullen.
Ja men när du säger det
på
så
vintern
faktiskt.
Så lite mer.
Mm. Ja, så att man fryser så mycket. Ja,
precis.
Ja nej, men det har du nog rätt i faktiskt.
Mm.
Men det är också skönt på sommaren när man kan vara ute och virka. Mm. Sitta i solen.
Ja, visst är det. Men hur är det då? Har du så här, delar du med dig virkmönster nu? Eller har du färdiga mönster?
Jag har några färdiga mönster som finns på min Etsy.
Mm.
Och jag försöker ju som sagt att skriva fler och fler. Men det är svårt. Och det är jättemånga som frågar efter klänningarna. Och jag ska verkligen försöka. Men just nu vet jag inte riktigt hur jag ska få ner det på papper hur jag har gjort.
Mm.
För det är mycket. Det är många maskor som ska göras.
Ja, sen tänker jag också det att hitta ett sätt som blir. Det tycker jag är svårt. Att det som blir som tydligt för den som ska virka ens mönster. För att det, man har ju som sagt en idé.
Mm.
Och så löser man det på olika sätt. Och sen så ska man liksom skriva det. Så att det blir enkelt att förstå.
Det är jättesvårt.
Ja.
Ja men nu när mina fina testare och kommer med så här förslag, för du har bett dem om, vad tycker du, kan jag förbättra det här mönstret på något sätt? Och sen frågar så här, hur föredrar ni, ska man skriva att man ska göra tre fasta masker eller fasta masker tre, för att man skriver olika mönster. Mm. Och alla har olika idéer, alla olika förslag och tycker så här ska du skriva, då förstår man bättre, så här, ni skriver så här, då förstår man mycket bättre. Mm. Så då blir jag så här, ja men då måste jag utgå ifrån mig själv, för det är jag som ska stå för det här mönstret. Men sen är det jättebra med alla inputs.
Mm.
Men man får ju försöka vara så tydlig som möjligt. Men ibland blir man nästan övertydlig. Så att det blir för mycket information. Man får läsa de här riktigt bra virkböckerna och mönsterböckerna. Och ta inspiration därifrån tror jag.
Ja men det är lite så också. Jag har ibland känt det så här. Men finns det ingen så här kurs som man kan få gå i att skriva virkmönster?
Ja, eller regler. Ja. Det finns väl regler kanske. Men liksom, så här ska du göra.
Mm.
Men det är det som är skärmen också, att det inte gör det. Så man får bara låta fantasin flöda.
Ja. Ja, men det är lite som att hitta sitt eget språk i virkmönsterna.
Verkligen.
Men kul.
Mm.
Du pratade lite om att du har liksom en idé om vad du vill göra. Men hur går det rent konkret från idé till ett färdigt plagg? Alltså, har du några olika steg eller hur?
Alltså ofta får jag ju inspiration någonstans ifrån. Antingen kan det vara en färgkombination jag tycker är fin. Så har det varit med på senaste. Förut jobbade jag nästan uteslutande i vitt eller krämfärgat eller beige och sådär. Men nu på senaste har jag jobbat mer i färg. Och det beror på att jag var inne på hemsidan där jag brukar köpa garner. Och hittade en massa fina färger. Jag kände att men nu måste jag prova något nytt här. Så då klickade jag hem det jag kände var liksom som talade till mig. Och då har jag kombinerat det på olika sätt och provat mig fram med lite så olika, ja men roliga kombinationer. Så att då kan jag blivit inspirerad av, ja men en annan färgkombination som jag ser kanske på stan. Och så har jag typ det hemma. Och så har jag tänkt så här, men vad är kul att göra med den här kombinationen? Eller att jag borde göra någonting med den kombinationen. Nej men då har jag börjat köpa in garn i mer färg som har tilltalat mig. Och då har jag haft lite mer valmöjligheter hemma med olika färgkombinationer. Så då kan jag bli lite inspirerad av diverse på stan. Då när jag blir inspirerad av någonting så får ju det större verkan på något sätt när jag har fler färgkombinationer att tillgodose mig själv med. Så att förut var det ju mer att jag blev inspirerad av kanske ett snitt eller en, vad ska man säga, längd på en klänning eller vad man kunde ha. Vi var bjuden på ett bröllop och då tänkte jag så här, smoking, vad kan man ha för klänning då? Så att det, inspirationen går att hitta överallt. Jo, så tidigare var det ju mer att jag varit inspirerad av en längd på en klänning eller ett snitt eller ett specifikt mönster som jag såg att någon annan hade jobbat i eller med och gjorde någonting eget av det. Men då i och med alla de här härliga färgerna som jag köpt garn i så blir det blir någonting annat. Det blir väldigt, så jag tycker det senaste jag har gjort som jag har då visat på Instagram är väldigt annorlunda från det jag gjort tidigare. Just för att det är mycket olika färger men också mycket olika färgkombinationer som kanske är ganska mer, eller som är lite mer klassiska inom situationstecken för virkning. Att det kanske, att färgerna kanske inte alltid är så fina tillsammans men det blir jäkligt coolt ändå. Men så då har jag kombinerat färg på lite olika sätt som inte är så typiskt för mig. Men det har varit väldigt roligt att jobba så. Men det blir väldigt, väldigt annorlunda att jobba i färg och att inte jobba i färg. För att om man jobbar mer i neutrala färger så blir det kanske lättare att se själva plagget. Jobbar man med färg eller olika färgkombinationer så är det nog främst det man ser istället för mönstret i sig. Så att det blir mer, fokus hamnar på olika, alltså inte olika sidor, fokus hamnar på olika saker. Så att jag har återgått till lite mer enfärgat än kombinationer av mönster. Och kanske lite mer sobra färger. Men det är väldigt kul att inspireras av nya saker och prova nya saker i olika kombinationer.
Mm. Men är det någonting som du går och tänker på också som du skulle vilja prova som du inte har gjort ännu?
Alltså själva ett plagg eller en färgkombination?
Ja,
eller både och kanske.
Ja.
Alltså jag har ju kanske virkat det mesta. Så att det är väl i så fall nya färger att prova det. Men jag vet inte. Alltså jag gör mest det jag känner för. Sen om jag får något infall så brukar jag följa det. För jag går mycket på lust. Vad har jag lust att göra? Vad känner jag inte för? Det ska vara kul liksom.
Mm.
Men jag har inte gjort så mycket killkläder.
Mm.
Så det är väl, det kanske kommer. Men det är roligast att vika till sig själv liksom.
Ja. Såklart.
Mm.
Men får du förfrågningar om kläder till män till exempel?
Alltså jag har gjort en, eller flera faktiskt, västar till Fredrik, min kille.
Mm.
Ja, och när han har på sig dem så får han komplimanger och kommentarer. Och det är alltid någon som säger att de vill beställa, men så gör de inte det. För killar kanske inte lägger lika mycket pengar på kläder alla gånger. Eller vad vet jag. Men jag blir mer och mer sugen på att göra fler killsaker. Just för att det blir ju annorlunda än det jag gör till mig själv.
Mm.
Och sen har jag virkat lite babysaker. Och det är väldigt tacksamt för det går så fort. Då gör man liksom, det tar några dagar sen är man helt klar med typ en body. Eller en tröja istället för att det tar flera veckor. Så det är väldigt kul. Men jag har inga egna barn. Så att då får jag ge bort det för att få se det på. Och då vet jag inte alltid om det passar. Jag har liksom ingen att prova det på.
Nej. Mm. Ja, men spännande. Men jag tänker också, det man liksom slår så mycket när man kollar till exempel på ditt Instagram-konto, det är också att du jobbar ju väldigt tydligt med att fota dina plagg, att liksom presentera dem på ett väldigt så här tilltalande sätt. Och liksom så här, hur tänker du kring att presentera dina plagg? Liksom, hur jobbar du med det? Att kommunicera ut det du gör?
Jag vill ju att det ska vara fint att titta på. Och sen råkar jag ha en av mina bästa tjejkompisar är jätteduktig fotograf. Så då brukar vi göra en grej av att hon kommer hit och fotar det jag har gjort under året. Så att jag tar väldigt få bilder själv. Vilket jag hade ju blivit mer flexibel och kunna fota mer situationsbetingat. Och kanske presentera saker mer när de är klara. Än att liksom samla ihop till någon slags kollektion. Ta kort på allt och sen presentera piece by piece. Men jag vill som sagt, det ska vara fint att titta på. Det ska vara tilltalande, det måste vara fint ljus. Jag måste se någorlunda snygg ut på bild om mitt ansikte ska vara med. Det måste vara bra skärpa. Så jag vill att det ska se liksom proffsigt ut. För det man märker också, om jag tar en bild som är okej eller så där, får inte den alls lika bra gensvar som en riktigt fin bild. Så man märker också vad man får för ja, men gehör, hur stor spridningen blir. Och desto större spridning på Instagram, desto större chansen att någon vill beställa den. Eller att någon hör av sig och kanske erbjuder ett häftigt jobb någonstans. Vad vet jag.
Mm. Men jag tänker, ja, men du nämnde så här kollektion, att du samlar ihop saker och fotar. Mm. Är det så du jobbar också, att du jobbar upp ett antal plagg och sen presenterar det? Eller liksom hur?
Ja, det har blivit så. I och med att jag virkade ganska mycket innan jag startade Tanjas Crochet, så hade jag ett gäng plagg. Och då var det att vi fotade av det. Och sen så portionerade jag ut det och presenterade och liksom vad de hette, vilket material det var och sådär. Och under tiden jag gjorde det så virkade jag nya saker. Men då höll jag på dem tills det liksom hade gått typ ett år. För att fota igen och göra om. Så att ja, det har blivit så att det blir som någon slags kollektion. Men jag gillar att jobba på det sättet. För då kan man liksom, ja, men hålla ihop det. Eller se till att det är en röd tråd. Och som nu den här kollektionen då med alla färger. Då kommer färgerna igen i vissa plagg. Så att det är turkost och orange. Och sen kommer en orange topp. Och sen en topp som bara är turkos. Och sen är det någon som är turkos och lila. Så att det blir, ja, någon slags röd tråd. Och i andra kollektioner så har jag jobbat med ett specifikt mönster. Liksom som då blir återkommande. Vilket också kan komma, bli återkommande i senare kollektioner. För att det är hemmatamt. Liksom. Det är trevligt att jobba med. Men så att det har blivit kollektionsmässigt. Men jag ser att många andra virkar ett plagg och presenterar. Och försöker skapa, alltså, inte på ett negativt sätt, men skapa en hype om just det plagget. Jag är nog lite för snabb. Jag presenterar ett plagg, två bilder senare till nästa. Så att jag vill liksom få ut allting på en gång. Vilket kanske inte är så smart egentligen. Men det är så det har blivit.
Men jag tycker också att man märker att det känns ju väldigt sammanhållet. När man tittar på det. Man blir ändå nyfiken. Och det jag märker med att liksom man ser, men att när vissa dina plagg återkommer, det är också att man ser kanske nya detaljer. Att första gången så kanske man bara, oh, men det här såg fint ut. Och sen så får man se en bild på, ja, men klänningen igen till exempel. Då kanske man ser att jag upplever att jag ser nya detaljer. Eller kanske börjar titta mer på andra delar av det. Så att jag tänker ändå att det är kollektionstänket, jag ska säga, alltså jag tänker att det passar väldigt bra med det du gör och virkar.
Mm, ja, men tack. Men det, ja, som sagt, det har blivit så och jag trivs med att jobba på det sättet. Och då kan jag också se, vad har jag gjort? Vad kan jag liksom göra som får ihop de plaggen? Är det någon färg eller är det ett mönster? Eller är det blir så förvirrande när det är ett mönster i mönstret. Så att, ja. Men det är kul att jobba så, för då blir det ju mer att man, ja, men man får ett litet tjejgäng som man sen kan presentera.
Mm, kul. Mm. Men jag känner också så här, blir virkprocessen lugnare, tror du, än om att det här att man ska presentera ett plagg i taget?
Ja, det kanske den blir. Ja, men samtidigt då när vi har tagit de här bilderna. Det blir ofta väldigt mycket bilder. Men sen är man också ganska kritisk mot sig själv. Eller jag är det. Och säger så här, nej, men det där ser rumpan lite konstigt ut. Den bilden kan vi inte lägga ut. Eller då får man liksom ta någon detalj av den bilden. Och då blir det många bilder som går bort. Och sen när man har presenterat allting. Och jag inte tar några nya bilder. Då börjar det sina i bildbanken. Då blir man stressad. För nu har jag inget mer att presentera här. Men det blir ingen stress på så sätt att jag hela tiden måste skapa för att visa.
Mm.
Men jag har nog, jag ska inte säga att jag inte har någon stress alls. För jag vill ju hela tiden, när jag sitter och virkar, så vill jag bli klar fort. Men sen när jag är klar, då känner jag mig ganska tom. Och så här, jaha, nu då? Ja, men som jag sa. Då vill jag ha fler projekt och, ja, vad ska man säga? Jag tror att man kan bli stressad för olika saker vid olika tillfällen. Att jag vill skapa mycket för att jag tycker att det är kul. Samtidigt som jag tycker om att vara i situationen när jag skapar, så tycker jag om att bli klar. Samtidigt som jag inte tycker om att bli klar.
Mm.
Så det är väldigt dubbelt.
Mm. Ja, men jag förstår helt den känslan.
Mm.
Att det är liksom, man har målbilden framför sig hela tiden. Mm. Och det är en väldigt rolig process. Och sen är man ju, ja, sen tar det bara slut.
Mm. Då får man börja på någonting nytt.
Ja, det är väl det som gör att man fortsätter också.
Jag tror det. Mm. Man är lite hooked på det.
Mm.
Eller liten, man är hooked. Man vill bara virka hela tiden. Ja.
Men vad är det som är så härligt med virkning? Eller vad är det som gör att du är fast?
Men det är skapandet. Att vara kreativ. Att, alltså, jag tror så att alla kan virka. Man måste bara lära sig. Sen är det ganska enkelt. Egentligen. Sen att kombinera och göra en klänning. Att kombinera olika mönster eller göra en klänning. Det kanske är svårare. Men jag är, alltså, jag är helt övertygad om att alla kan. Men jag mår så bra av att få virka. Och jag tycker att jag blir så tillfreds. Det är roligt. Också väldigt irriterande ibland. Men det är liksom hela spektrat av känslor. Och det är någonting jag gör. Och det är någonting som är mitt. Och nu har jag några tjejkompisar som äntligen har börjat virka lite grann. Mm. Så vi ses ibland och har virkat. Och då får jag liksom visa dem hur man gör. Och vara den här kloka som kan allting. Men framförallt så är det är mitt eget. Och jag tycker att det är så fantastiskt att kunna skapa någonting. Och sen ha på sig det. Mm. Och liksom, det här har jag gjort. Jag har bara köpt garnet. Och nålen hade jag och nu är det kroken. Det är så konstigt att det heter virknål när det är en krok.
Ja.
Ja. Men det är skapande processen. Jag tycker den är fantastisk.
Mm. Varför blev det virkning igen? Liksom, vad var det som fick dig att... Ja, men du så här, lärde dig virka av din mormor när du var yngre. Och sen så började du virka igen. Vad var det som... Liksom, varför blev det att du började?
Nej, men just för att jag... Alltså mormor lärde mig både virka och sticka. Men stickningen föll mig mer... Alltså jag gillade stickningen, att säga. Jag gillade virkningen mer. För att om jag... Jag vet inte, jag är väl lite fipplig och klantig ibland. Så när man sitter och virkar och tappar virknålen. För den liksom sprätter iväg. Då gör det inte så mycket. För att man har liksom en maska på kroken.
Mm.
Men om du sitter och stickar... Då har du väldigt många masker. Och tappar du en stickpinne, det är jättejobbigt att få på alla masker åt rätt håll och sådär. Och sen, jag vet inte, jag behärskade virkningen bättre. Och sen så, ja men i skolan på slöjden, jag stickade både lovikavantar och virkade grytlappar och höll på med makramé och gjorde skärp. Så det har nog legat mig i fatet att hålla på med händerna och liksom hantverket. Men sen så när jag väl tog upp det igen så vet jag faktiskt inte varför det blev just virkning. Kan ha varit att jag inte hittade stickorna hemma. Och att jag kände för att göra en grytlapp som var virkad. Kanske var slump. Jag vet inte. Jag minns inte vad det var som gjorde att det blev just virkning. Men jag känner mig väldigt hemma med det just nu. Eller sen dess i alla fall.
Du pratar mycket om färg också. Att du väljer så här färgen när du virkar. Mm. Men är det några särskilda garner? Så här gansorter som du använder?
Just nu använder jag nästan uteslutande garn, eller köper nästan uteslutande garn från Katia, eller Katia, ett spanskt märke. Men sen har jag mycket restgarn sedan innan, så att jag... några toppar, eller en topp, en väst och en kjol som jag faktiskt är väldigt stolt över, är inte speciellt komplicerade, men de är gjorda i restgarner. Och jag tycker att de har blivit så fina. Jag vet inte om alla håller med mig, men det är mycket färg, det är mycket olika färgkombinationer. Mönster. Det är mycket olika färger, olika material. Så att det är både mohair, det är ull, det är silke, det är bomull. Så det tycker jag är kul att kombinera. Det blir någonting annat. Men nu i dagsläget så köper jag nästan bara från Katia. För att det är de jag gillar. Jag kan deras garner liksom.
Mm. Men är det något särskilt som du dras till? Eller liksom är det något så här...
Det är mestadels bomullsgarn jag använder. Men så är det ett garn som är polamid. Och det är väl kanske mitt favoritgarn. För det är glansigt. Och det blir lite stretchigt när man jobbar med det. Så det har jag gjort många av de mer liksom kläder som typ byxor. De har jag gjort i det här garnet. Som är, jag tycker det är så fantastiskt. Det är skönt, det är snyggt, det är trevligt att ha på sig. Det ser lite mer exklusivt ut. Men annars just bomull. Och då ekologisk bomull. För det blir så mjukt och skönt.
Så. Vi har börjat närma oss slutet. Mm. Av det här samtalet. Men jag tänker om du har 3 virktips som du vill lämna till de som lyssnar.
Mm. Jag tänker först och främst om man lyssnar och inte har virkat. Så tycker jag att man absolut ska prova. Och då ska man börja med ett mindre projekt. Så att det inte blir, så man inte tar vatten över huvudet och tycker att det blir för svårt och att det blir då tråkigt. Så ett litet projekt. Att man, nej men att man vågar prova nya tekniker. Och är man osäker på hur man gör en teknik så finns det hur mycket bra tutorials som helst på YouTube. Så då tycker jag att man ska checka in det. Och jag tycker att man ska prova göra ett klädesplagg. För det är jättekul och det är så tillfredsställande när det blir bra. Och det finns så mycket bra mönsterkonstruktörer som har gjort massa bra mönster. Och jag tycker bara att man ska våga försöka. Och inte bli nedslagen när det blir fel. För det blir fel. Och det gör inte så mycket. För det är liksom, ja, det gör ingenting när det blir fel. Jag gör fel hela tiden. Det är okej.
Ja, men superbra tips. Jag blir också lite nyfiken. Eller jag tänker också så här. Nu tänker jag fråga kanske om ett eget tips. Nej, men alltså för ibland jag tänker att ja, men jag virkar inte så jättemycket kläder själv. Men ibland så tänker jag, ja, testa lite så där också. Men finns det något liksom så här. Ja, men det här tipset är bra. Till exempel för, ja men typ vid ärmar. Hur får man det snyggt till exempel?
Nej, men en, alltså själva, vad ska man säga, formen på en arm är, jag tror inte man tänker på det, men man är ju smalare vid handleden, så om man vill att den ska vara någorlunda tight så ska man göra den bredare och bredare ända tills man kommer upp till armhålan. Där så gör man smygmasker in en bit för att sen fortsätta virka på mönstret och sen stannar man liksom innan kanten på andra sidan så att man har gjort plats för armhålan. Och sen så minskar man i en rundad form för axeln. Och beroende på hur stor man har gjort armen eller hur mycket man minskar i, liksom, i rundningen på där armen sen ska virkas ihop på resten av kroppen så kan det bli en liten puffarm. Så där kan man leka med om du då mitt i det här mönstret börjar öka, göra fler maskor samtidigt som du minskar på sidorna, då blir det liksom större fast det blir mindre. Är det helt roligt. Och man kan liksom leka med formen att ja, den är smalare för början, blir bredare, sen gör man lite plats för armhålan och sen så minskar man i en rundning. Då har man gjort en arm. Så att det är liksom inte bara rakt.
Mm. Ja. Ja, nej men verkligen. Superbra. Jag ska nog hem och testa själv.
Det tycker jag du ska göra.
Ja. Men tack så jättemycket Tanja. Det har varit superfint att sitta här och prata virkning tillsammans med dig.
Tack snälla. Det var väldigt trevligt att träffa dig.
Tack för att du har lyssnat på Virkpodden. Tyckte du om avsnittet får du gärna följa Virkpodden i sociala medier eller besöka virkpodden.se. Hjälp också gärna till att dela avsnittet så att ännu fler får chansen att lyssna. Avslutningsvis vill jag säga tack till Nämnden för hemslöjdsfrågor som möjliggjort det här avsnittet genom beviljat projektmedel. Jag vill också tacka Ayat Almansor Holm för klippningen, Filip Neterovic för musiken samt Grace Ann Ekström för formgivningen. Nästa avsnitt av Virkpodden kommer om en månad.